Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre sedan datorn kom, tycker Britt.
Internet är heta linjen för datorer.
Här är ett exempel som kan bli verklighet i framtiden.
World Wide Web.
Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre sedan datorn kom, tycker Britt.
Efter en nära internetupplevelse under tidigt 90-tal blir Mattias Hansson digital evangelist. Som grundare av Z-magasin skapar han ett svenskt Wired i en era då minikol ses som något nytt. Några år senare är han chefredaktör för Sveriges största digitala samlingsplats, Postens miljonsatsning torget.se. I den här intervjun med Internetmuseums Jürgen Löwenfeldt berättar han om nunnor med e-post, Jan Stenbecks bilerbjudande och om hur Icon Media Lab och Spray startade i en källare.
Mattias Hansson, du var ju egentligen papperstidningsjournalist, men så träffade du internet. Kan du berätta, vad hände?
Ja, det var en sällsam upplevelse. Jag hade läst om internet just eftersom jag var pappersjournalist. Jag hade läst i pappersmedia om det här fantastiska internet. Jag blev så oerhört sugen på det här för att jag förstod att där skulle man kunna träffa andra med eventuellt liknande smala intressen. Och började fundera på hur i hela fridens namn ska jag komma åt internet? Var finns det någonstans? Det kommer tydligen något telefonjacket in i datorn, men jag har inget i mitt telefonjack och ingenting i min dator. Så att jag tog reda, detta var i början av 90-talet, jag tog reda på då att på KTH, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, så fanns det internet. Och via en bekant som hade en bekant som studerade på KTH då, så kunde vi få komma in i en datasal en kväll. Han vågade inte ta dit oss på dagarna. Jag tror inte han fick för lära och så. Men en kväll, en mörk kväll, så fick jag komma med honom dit. Och han kopplade upp en BBS. Alltså en Bulletin Board System. Alltså en textbaserad blogg, kan man säga. Väl bäst. Ja. Förklarade mig. Och han frågade vad jag blev intresserad av och jag sa att jag var intresserad av musik. Och då hittade han någon BBS som behandlade musik och så frågade han, är det någon speciellt band eller artist jag är intresserad av? Och då var jag väldigt fascinerad, intresserad och begeistrad i ett amerikanskt rockband som heter Dinosaur Jr. som jag i och för sig fortfarande är väldigt begeistrad i. Men det var det jag kom på och säga till honom då. Så sa han, aha, du gillar Dinosaur Jr. Då ska vi se om det finns fler som gör det här. Och så hittade han på det här internetet andra människor som var intresserade av just det här bandet. Och då kunde jag med detsamma chatta med dem där.
Och var fanns de någonstans?
Ja, de fanns i olika länder. Minns jag. Jag minns att det fanns en i Hongkong och en i Nordamerika någonstans. Och bara det räckte för mig för att fatta. Då liksom poletten ramlade ner med en gång. Det är ungefär som idag när du ser folk få testa virtual reality glasögon. Innan är det många som säger, nej, det ser löjligt ut, ska jag ha dem där på mig? Och liksom, det är väldigt för grej med det, det är bara en fluga. Och sen får man testa och så måste man säga, nej, jag fattar. Någonting kommer det bli av det här. Så kände jag då med min första internet encounter också att det här är, om jag som har ett sånt trivialt intresse som rockgruppen Dinosaur Jr. kan träffa andra i datorn på det här sättet. Hör till saken att det var väldigt svårt i Stockholm på den tiden att hitta någon som var intresserad av Dinosaur Jr. Då fattade jag att alla människor med massa intressen kommer att kunna samlas här och göra saker tillsammans. Och det kommer att vara en sån kraft i. Så det var en love at first sight, kan man säga.
Vem var du då? Alltså, när du gick in i det rummet? Liksom. Ja. Vem var du då? Vad jobbade
jag
du
gick
med?
Jag gick in i det rummet som en skrivande journalist och redaktör. Jag var då redaktör på en tidning som heter Zeta. Och det var ett månadsmagasin. Det var Jan Stenbecks första stora mediasatsning i Sverige var tidningen Zeta. Det var en politisk satirtidning. Och dit rekryterades jag från Nöjesguiden. Jag var chefredaktör på Nöjesguiden. Och Stenbeck ville föryngra tidningen Zäta. Och då fanns det inte så många ställen att titta på. De tittade på, var finns det något ungt media i Stockholm med någon ung människa? Jo, Nöjesguiden. Och där sitter någon som heter Hansson. Ta honom. Så jag fick erbjudandet att ta över den här politiska satirtidningen. Jag var ganska ung, jag var 22 eller 23 år.
Kan du berätta om erbjudandet?
Erbjudandet var ett klassiskt Stenbeck-erbjudande. Hansson, vi vill att du ska komma hit och göra den här tidningen. Du får dubbelt så mycket i lön som du har nu. Och en bil. Och fria händer att göra om tidningen Zäta. Och de tre grejerna tillsammans. Dubbelt så hög lön. En bil. Och friheten att göra om tidningen. Jag ska i ärlighetens namn erkänna att det var det sistnämnda som lockade mig mest. Det fick mig att hoppa över dit. Och uppgiften var att göra något nytt med den här politiska satirtidningen. Vi kanske inte ska vara det. Så jag var ju också på jakt efter nya strömningar i samhället. Och när jag såg första numret av den amerikanska tidningen Wired så fattade jag att det här är grejen. Det här kommer att bli stort.
Ja, den tidningen. Vad var det för tidning om man inte vet vad det är?
Ja, tidningen Wired som ju fortfarande finns. De var egentligen först ut och prata om den digitala revolutionen. Alltså de talade om internet och allt där till och där kring på ett sätt som att de tog för givet att detta skulle bli en naturlig del i transformationen av mänskligheten. Alltså de lyfte upp det till någonting viktigt och betydelsefullt. Och det fascinerade mig väldigt mycket. Jag kände intuitivt, inte minst efter den här kvällen på KTH, att de har ju rätt. Vi står inför en digital revolution. Det som kommer att hända med media och kommunikationsvägar mellan människor och stora grupper av människor med hjälp av det här, det kommer att förändra hela världen. Och det vill jag vara med på. Så att jag föreslog helt enkelt för Stenbeck att vi skulle göra om tidningen Zäta till en digital livsstilstidning. Vilket på den tiden... Det var fullständigt
då var minikål.
Ja, minikål var det hetaste liksom, som man hade. Folk hade ju inte modem generellt sett hemma. Och, men jag fick med mig honom på det. Jag åkte upp till hans sommarstuga eller sommarslott. Och drog den här idén för honom och han skrockade. Och tyckte att det var en bra idé för att han visste att det skulle liksom anses vrickat. Han tyckte om vrickade idéer.
Men fanns det någon logik i den? Alltså förutom att här, någon gång om 30 år så kommer det här slå.
Nej, men... logiken mediamässigt så låg logiken i det faktum att Stenbeck gillade att chocka och göra annorlunda saker. Så det var nog den huvudsakliga logiken till att han sa ja. Att han visste att folk kommer att tycka det här är helt frickat. Vi gör om en politisk satirtidning till en livsstilstidning om den digitala revolutionen. Från ett nummer till ett annat. Det visste han skulle få uppmärksamhet. Det gillade han. Mm. Men han gillade också logiken i det att han var ju tidig med tekniska landvinningar. Både inom tv och telekommunikation och så vidare. Så han såg, han tillbringade så mycket tid ju, och bodde ju i USA största delen. Så att han såg också detta och förstod att detta var en bra rolig grej.
För Stenbeck startade ju också den första svenska kommersiella... internetleverantören.
Ja, det gjorde Sinknet. Han. Ja, just det.
Och det var ju lite där i samma veva. Så tog han upp det på något sätt? Att...
Ja, alltså, han såg och förstod att detta skulle på något sätt gynna hans telekomverksamhet. För folk skulle nyttja mer tid i näten. Jag tror det var på den nivån då. Men det räckte ju, för då fick vi hålla på. Och jag kan så där i efterhand känna så här att det är också en mänsklig dragning. Vissa av oss är väldigt intresserade av allt nytt. For good or for worse. Jag hoppar på allt nytt. Nu när vi gör den här intervjun som du just nu gör med mig. Så är vi kraftigt försenade. För att jag har varit så intresserad av all tekniken som din kamerakille har med sig hit.
Lite 360-kameror.
Ja, så jag har redan varit iväg och beställt en 360-kamera som han visade mig här precis. Och det är kanske for good or for worse, jag vet inte om jag egentligen hade råd med den. Men jag blev så sugen, för det som jag är sugen på nu, det är virtual reality, 360-lösningar i kameraväg och så vidare. Så att jag är väldigt tänd på allt det nya och Och det var jag även när internet kom. Jag är så glad att jag är en sån person och att jag var det precis under de här åren. För det var ju roligt att få vara med om, såklart.
Men jag kan ju ändå se framför mig att så här, du kommer in på en redaktion. Det är en satirtidning. Det jobbar andra människor där. De har jobbat där länge. Kommer en 22-åring in här och de kanske till och med vet att han har fått en bil och dubbla lönen. Och han säger att det här ska bli en ny typ av tidning.
Ja.
Digital tidning.
Ja.
Och de sitter och har inte ens en minikoll.
Nej.
Hur reagerar de på det?
Ja, det är klart att den gängse skepsisen som fanns i början, mitten av 90-talet mot eller kring internetutvecklingen och den digitala utvecklingen, den var ju utbredd. Och vi känner till alla de här ministrarna som sa tokiga saker, att de trodde det skulle bli en fluga och så. Men det var inget konstigt heller när man sonderar tidsandan, för att ingen visste ju verkligen. För oss idag, men 20 år senare, så är det ju lätt att raljera över hur kunde folk tro att detta inte skulle bli något. Men som är alla, inte minst teknikutvecklingar, så är det ganska mycket som krävs innan vi ska bli övertygade. Så att det är klart att även på vår redaktion så fanns det folk som tyckte att det här var nipprigt. Men jag skulle vilja påstå, och det kanske jag talar i egen sak, att journalister har ofta en inbyggd nyfikenhet som gör att det var väl mindre motstånd på en tidningsredaktion kanske än vad det var på många andra arbetsplatser.
Så vad händer då? Vad gör du med den här tidningen Z?
Jag gör den till en svensk Wired helt enkelt. Och vi lånade friskt från Wired sätt att se på tiden, framtiden och universum, skulle jag säga. Alltså, man kunde ta sig friheten eftersom man pratade om något som inte någon kände till någonting om. Så kunde man ta sig friheten och tänka väldigt, väldigt stort. Vi tänkte väl kanske inte riktigt lika stort när det kommer till universum som Wired gjorde. Men vi kämpade hårt för att hitta folk som var involverade eller intresserade i alla fall av den digitala generationen, precis som vi, så att vi skulle kunna skriva om dem och sånt. Jag minns att vi hittade till första numret en nunna på Österlen som var uppkopplad. Jag tror det enda hon använde var e-mail. Men bara så en nunna med e-mail 1994, det var ju liksom, det var stoff för en artikel i den nya digitala livsstilstidningen Z Magazine. Just som vi
döpte. Men de här gamla prenumeranterna, vad hände med dem?
Ja, förvånansvärt många fortsatte.
Först det var en helt annan tidning.
Ja, förvånansvärt många fortsatte. Men inte överraskande många tyckte det var fullständig idioti. De gillade att läsa såna skvaller från riksdagskorridorerna och sånt där som vi höll på med innan. Men förvånansvärt många stannade för att det fanns ju ändå ett grundläggande intresse i samhället för det här nya. För det började pratas om det i nyhetssammanhang, varenda tidning, varenda tv-kanal tog upp det här som någonting som man borde liksom vara lite nyfiken på. Ungefär som idag med virtual reality som vi är uppe i mitt nu. Kommer du med ett par virtual reality-glasögon till kontoret så kommer många komma fram till det och vilja prova och testa och se vad det där är för något.
Men det här var ju alldeles i början av 90-talet, 93, 94.
Mm.
Då hade ju ingen internet.
Nej.
Så varför skulle man läsa den här tidningen? Det fanns ett användningsområde? Eller?
Ja, de få som hade tillgång till internet. Den största gruppen läsare och personer i samhället i början av mitten av 90-talet hade ju inte tillgång till internet. Men intresset var ganska stort och gryende. De som hade tillgång, de var egentligen intresserade av en enda sak. De var intresserade av att hitta coola www-adresser. De behövde hjälp att hitta, för det fanns inga bra sökverktyg. Det var innan Google. Så att vad man hade mest att tjäna på, det var att vara duktig på att leverera adresser. Så parallellt med att tidningen kom ut, att vi gjorde tidningen, så gjorde jag också mycket föreläsningar. Jag blev anlitad och de ringde från det ena börsbolaget efter det andra och ville att jag skulle komma och prata om internet. Men vad de ville egentligen att jag skulle prata om, det var 10 coola www-adresser som de kunde gå till, så satt de antecknade. Och sen så skulle de hem och testa de här ställena. Så att man var som en levande Google-figur som åkte runt. Och så ja, var tidningen också. Alltså folk behövde hjälp. Folk behövde guide. Vi hade som underrubrik till tidningen Sätter Magazine. Guide till den digitala revolutionen. Så den var ganska guide-inriktad. Den var ganska tipsig. För det var det folk ville ha.
Ja, lite Mr. Internet så verkar det ha varit. Att om man tittar på den här boken, Nyckeln till internet, mm. som är liksom en bok om... Ja, man ser ju på omslaget här att det är väldigt mycket framtid här. Mm. Och sen är det ju bara en beskrivning av vad är internet?
Ja.
Verkligen från grunden. Och det är ju mycket saker här som folk inte har en aning om. Till exempel det som vi ägnar oss åt. Så här, hur kom internet till? Och, ja, hur fungerar det rent praktiskt? Som mm. väldigt få internetanvändare faktiskt har koll på.
Just det.
Men det är ju du som ändå... skriver förordet till den här boken som är en av de absolut första böckerna om internet i Sverige i alla fall.
Ja, och medföljde disketter med den där också så att man skulle kunna koppla upp sig om man ville. Och det ingick i det här missionerandet. Alltså, jag hade upptäckt detta, jag tyckte det var fantastiskt. Jag ville bara att alla skulle, ju fler vi blir, den kritiska massan, ja där är disketten.
Där, ja.
Den kritiska massan.
Här är internet helt enkelt.
Där är internet.
Så har man den här disketten så kan man nå internet.
Ja, kan du fatta de där disketterna så? Med en sån, det var guld alltså. Med den in i datorn då fick du och ett modem hemma kopplat till telefonjacket, då kom du ut på nätet. Och nej men alltså jag drevs av det här. Jag ville frälsa helt enkelt. Jag ville att fler skulle få upptäcka det här roliga. Enligt temat sharing is caring som har kommit till senare. Så att jag och mina kumpaner och medarbetare på Sätter Magazine, vi kämpade hårt för att sprida det här. Vi drevs av det. Vi tyckte alla att det här var roligt.
Så i det här medielandskapet som fanns då, vilken roll hade du? Liksom, skulle du säga i allmänhetens ögon?
Ja, i allmänhetens ögon var jag nog eller kanske inte i allmänhetens, men i branschens ögon så var jag liksom en ung uppstickare. Jag var bara något år 20 när jag blev chefredaktör för Nöjesguiden. Det ansågs allmänt vara ganska spektakulärt att en så ung människa kunde bli det. För det var en av de få vettiga nöjesmediajobben man kunde ha i Stockholm på den tiden. Och sen blev jag chefredaktör för tidningen Zäta när jag också var 22-23. Och det var också, så jag tror jag var en sån här ung... Eller jag vet att jag såg som en sån här ung ung och lovande. Det är man ju inte längre. Men då var jag ganska länge ung och lovande. Och därför tror jag också att jag hade liksom lite lättare att komma undan med internetförvandlingen. För det är väl klart att den där ungdomen ska hålla på med sånt där. Det verkar vara någonting som de tycker är roligt.
Ni hade ju en hemsida också på Sätta Magasin. Mm. Hur såg den ut?
Ja, det var ju väldigt, väldigt enkelt. Alltså, det tog sån tid för folk att ladda. Uppkopplingarna var så långsamma. Så att det tog så lång tid att ladda en bild. Så att man ville egentligen undvika att ha för mycket bilder. Och definitivt inte rörliga bilder. Möjligtvis någon GIF, någon animation. Så där. Men det var mest en lång enda text. Eller länksida med länktips just. För det var det folk var mest intresserade av. Det var alltså inte som att läsa tidningen i PDF såklart. Och det var inte att massa artiklar från tidningen utlagda där primärt. Utan det var primärt en länksamling. För det var det folk ville ha. Vi var som ett mini-Google. Det var synd att vi inte fattade att det var det vi skulle fortsätta fokusera på.
Men ni skrev ju om digital revolution. Mm. Men ni gick liksom inte hela vägen själva då?
Nej, det gick inte gå speciellt. Bara det att vi var en tidning som hade en hemsida var ju liksom spektakulärt. Det var inte många som hade det. Och gick liksom inte att göra speciellt mycket. Alltså det var långt innan YouTube och Google och podcasts och bloggar och sånt.
Om vi tittar liksom på själva innehållet i tidningen. Du hade ju besökt Wired också i San Francisco.
Mm.
För att liksom verkligen begripa hur man bygger en kopia, så att säga.
Ja,
kan du berätta, vad gjorde du?
Nej, alltså när det gällde innehållet så vi försökte blanda väldigt mycket visionerande, vad vi trodde att det här skulle kunna bli, med väldigt mycket handfast. Vi fick ha lite mer handfast i vår tidning än vad Wired kunde ha. För att, de verkade utifrån Silicon Valley. De hade sitt kontor där när jag besökte dem. De startade ju i Amsterdam. Men när jag besökte dem så hade de flyttat till San Francisco där de har verkat sedan dess. De verkade ju lite mer i medvind. För de var ju liksom ett samhälle som är väldigt öppen för nyheter. Och där också mycket av den digitala revolutionen drevs ifrån. Vi var tvungna att blanda visionerande med rätt mycket handfasta grejer. Till exempel just hur kopplar du upp, var köper du modem, vad ska du tänka på? Så det var liksom en blandning av de här ganska övergripande visionerandet och mycket, mycket handfasta råd och tips. Och var hittar du KISS hemsida? Ja, det finns det tydligen inte, men det finns tydligen en svensk tjej som har vunnit 10 000 kronors frågan i KISS. Som heter Salme Oja. Hon har en sida.
Ja, det här är ju innan Google också. Ja. Så det var ju inte att googla.
Nej, det fanns ju inte.
Vilket löfte hade du fått från Stenbeck om det här med tidningen?
Ja, Stenbeck sa så här. Men, gör det här. Gör det här. Det låter knasigt och bra och roligt. Och det passar oss. Så kör på. Jag stöttar det här. Ja. Så åkte vi hem igen och så gjorde vi tidningen. Och sen ett år senare då, om det var 95 eller 96, minns jag inte exakt. När vi hade gett ut tidningen ett år, då fick jag höra på Ekot på radion att tidningen var nedlagd. Lite typiskt Stenbeck också att och hans gäng där, i hans ledningsvalpar som han hade, att de tyckte det var coolt och låt oss på redaktionen få reda på det genom att lyssna på Ekot. För de visste att vi hade Ekot på redaktionen. Det var en chock för oss såklart. Samtidigt inte så stor chock som det nu kan upplevas när man berättar om det. För att när man jobbade i Kinnevik på den tiden. Alltså det var sånt där hände hela tiden. Det var liksom ologikernas afton.
Du hade sett det hända förut.
Ja, och så lika ologiskt som att vi fick göra den där tidningen, lika ologiskt var det såklart att den bara helt plötsligt lades ner. När den dessutom för första gången i sin livstid gick med vinst. Så det fanns liksom ingen annan logik än att de hade bestämt sig för att de skulle inte hålla på så mycket med papperstidningen. De skulle satsa mer på tv och radio.
Men under de här åren så gör du ju lite, det händer ju lite andra saker där också. Mm. Jag vet att du gör ett program som heter Allt om internet på TV3 till exempel. Mm. Du är programledare.
Mm, just det.
Kommer du ihåg
det? Det var samma där, Allt om internet som vi gjorde för TV3. Där var jag programledare och hjälpte till att producera detta. Och det behövde, alltså det var ytterligare ett led i den här frälsningsmissionen. Att berätta om och få fler folk intresserade. Dels att göra någonting för de som redan var intresserade. Som törstade efter information om internet. Och dels försöka få fler att hoppa på tåget. Och avseende sökning och internetsökning som vi pratade om innan. Så en av de populäraste inslagen i det här tv-serien. Allt om internet. Som alltså gick på TV3. Var när vi bjöd in lag med studenter från olika universitet. Som skulle tävla live i studion på vem som kunde söka. De fick ett sökord och så hade de varsin dator. Och sen så var tävlingen byggd på vem som snabbast kunde leta upp
informationen
på nätet. Den vann. Och det var så pass svårt så att idag är det tramsigt för att bara googla. Men då fick man vara mycket fiffigare. Och de som vann, eller han som vann, den här studenten, jag vill minnas att han hade på något sätt skapat någon sorts egen algoritm, någon sorts förkör till en sökmotor så han kunde söka väldigt, väldigt, väldigt snabbt.
Sen så har du berättat för mig tidigare att i källaren där ni satt och jobbade med Z-magasin så hängde det några grabbar.
Just det, vi satt på Skeppsbron i ett hus som Stenbeck ägde. Där hade han en massa bolag. Vi satt upp och gjorde tidningen Säte, det fanns några andra tidningar där också. Och sen i källaren så började Z-radio sända efter ett tag. Som ju hängde ihop. Men det var ju Stenbecks försök att göra en sån Richard Branson. Att han hade tidningen Z så skulle han ha radio, Z-radio, Z-tv. Jag har även varit med på konferenser där vi pratade om att göra Z-jeans och Z-cola. Så att liksom det var hans sätt att försöka göra en Virgin helt enkelt. Och i den här källaren där Z-radio satt, där fanns mer plats. Så där blev helt plötsligt sitta en text-tv-bolag som gjorde... Skulle sälja annonser på text-tv till text-tv-kanalerna. Och det drog till sig en massa duktiga, ambitiösa entreprenörer kring de här text-tv-bolagen. Så där satt bland annat de första förtroparna till Spray, som sen blev en av de stora svenska internetboom-webbolagen, och förtroparna till Ikon, Ikon Media Lab. Så både Spray och Ikon-människorna, de satt där i huset. Och i huset skapades också något som heter Everyday Communication, som var en, vad ska man säga, någon sorts, också en internetleverantör som skulle vara liksom en liten poppigare version av Swipnet och Tele2. Så mycket av det där hände i det där huset, och sen stack ju Spray-gänget och startade Spray, och Ikon-gänget stack och startade Ikon och så. Och sen var det igång. Mm.
Sen när tidningen läggs ner då, så blev du kontaktad av både Telia och Posten.
Just det stämmer. Då var det så att då hade vi hunnit komma en bit fram i 90-talet, och det rådde inte mer någon tvekan om att den där flugan internet nog inte var någon fluga, utan det var någonting som kommer att bli en del av vår vardag på ett eller annat sätt. Man visste fortfarande inte exakt hur. Och då hade de två stora giganter, nämligen Posten och Telia, bestämde sig för att de skulle vara med på det här tåget. Och vad man pratade mycket om då var portaler, att man ville bygga, det hänger också ihop med en sökgrej. Man kände att det folk behöver, det som verkligen eftersöks, det är samlingspunkter. Så man pratade om portaler. Telia pratade om att de skulle bygga en portal, Posten pratade om att de skulle bygga en portal.
Och vad är poängen?
De ville ha dit folk. Liksom. Telia var väl ganska uppenbart att de ville ha folk som skulle använda vara i näten och betala för att vara i näten, och då ville de ha kontroll vad de gjorde. Och Posten hade massa olika idéer. En av idéerna var att man skulle, om nu folk ska hålla på med det här internet, och så kommer nog handel på internet att bli stort, och det kommer att bli paket och försäljning och framförallt pakettransporter och så, det ville Posten vara med på. Men någon måste ju göra innehållet, och det var det inte så många som kunde, och eftersom jag och mina kollegor på tidningen Zeta hade jobbat helt uppenbart med innehåll och tänkt på det internet, så var det naturligt att de frågade oss om vi ville hjälpa till med de här. Så att vi var tillfrågade både av det som blev Telias portal, Passagen, och det som blev Postens portal på nätet som heter Torget. Vi blev tillfrågade av båda, och vi valde Torget och Posten, och där fick vi sen ganska fria tyglar att jobba med innehållet. Min titel blev chefredaktör, och det var lite för att understryka så här, här är en person, han har huvudansvaret för att dra hit läsare, tittare, användare. Så det var mitt huvudansvar.
Hur kändes det som journalist då, att gå in i, det här var ju inte en tidning?
Nej, för mig kändes det helt naturligt, för det hänger ihop med min natur som liksom dels rastlös och vill göra nya saker hela tiden, men också att passa bra ihop med min nyfikenhet. Jag ville testa och se hur man gjorde och hur det skulle gå till. Och eftersom vi hade ganska bra resurser, Posten snålade inte med resurserna för att genomföra detta, så fick vi göra rätt mycket roliga grejer. Vi gjorde den första stora webbserien på nätet med Dramatenskådisar och SVT-manusförfattare och sådana där grejer kunde man göra. Det har jag knappt kunnat göra, varken före eller efter.
Jag har ju med en bok här som jag kan visa här. Som handlar om Torget, som då den här tjänsten hette. Den fantastiska historien om ett av världens mest framgångsrika internetprojekt heter den här boken. Som du också har skrivit. Men det skulle väl heta att Postnet från början? Var den första idén som att... Det finns lite, i den här boken finns det lite bilder som visar att det här skulle bli ett svenskt Yahoo.
Just det.
Var den första idén.
Just det.
Så att, ja, lite det du pratade om, länksamling helt enkelt.
Ja, länksamling, sök. Alltså, det var verkligen ett sökande efter sök. Alltså, det var, alla undrade, om man nu väl har kopplat upp sig. Du har modemet, du har datorn, du har mjukvaran för att komma ut. Var i hela fridens namn ska jag ta vägen? Det var det som var folk stora. Och när de väl hittar någonstans att ta vägen, undrar, vad ska jag göra här? När jag sitter på den här U2-hemsidan, vad ska jag göra med U2-hemsidan? Jag kan inte lyssna på musik. Det var egentligen som YouTubes fan-tidning fast på nätet. Ja. Det tyckte nog ändå folk generellt sett att det var lite fattigt. Så man sökte hela tiden efter vad blir det nästa nya. Och sen kom ljud och sen kom ljud och bild och sen rörlig bild och så. Då började det hända. Liksom.
Men att posten skulle göra det.
Ja, jag vet att posten hade också vid något tillfälle en idé om att de skulle äga alla e-postadresser. Om de nu hade kontroll över folks fysiska brevlådor, då borde de inte också ha kontroll över folks digitala brevlådor. Så det fanns en massa olika sådana idéer som väl kändes naturligt för posten då. Jag minns aldrig att jag tyckte att det var onaturligt att posten var en aktör i detta. Jag ska också komma ihåg att på den tiden var posten en sån stor och viktig samhällsaktör i Sverige med kontor överallt och så. Du såg. Posten var väldigt närvarande i samhället på ett sätt som de inte är idag. Det har gått väldigt snabbt att de har liksom plockats bort från en viktig samhällsaktör på det sättet eftersom folk inte använder dem på samma sätt.
Såg de det framför sig, tror du? Att den här utvecklingen, vi måste nog göra något åt det.
Ja, det gjorde de nog. De såg nog att det här, eller jag vet att många av dem som jobbade och duktiga människor på posten som drev de här projekten, de fattade att det här kommer att förändra vår verksamhet i grunden. Klart, lätt att vara efterklok, lätt att vara bryggseglare och sitta här på bryggan och efterhand och se hur man borde ha seglat. Och det är väl klart att det är lätt att tänka då att de borde ju satsa på att göra det som kanske som Yahoo eller som Amazon har gjort. Eller, men det är stora komplexa förfaranden när de där bolagen ger sig in i projekt. Så att både passagen och torget lades ju ner efter några år. Men till yttermera visso, viktiga, alla de här tidiga internetprojekten var ju viktiga. Dels experimentverkstäder där alla fick testa och göra internetlösningar och internetinnehåll. Men också viktigt att det var stora samhällsaktörer som just Telia och Posten i Sverige som gick in och visade att det här är viktigt. För då var då alla andra tvungna att följa på, för man kan inte ignorera ledarnas riktning.
Men hur tänkte man? Det hette ju torget i sista. Mm. Namnet, vad var tanken?
Ja, namnet var ju ganska tydligt. Det att man ville vara en portal, man ville vara en samlingsplats. Och då använde man den gamla analoga liknelsen. Var samlades folk förr? Jo, man samlades på torget. Varför det? Jo, för på torget hade man samlat allt man behövde. Där fanns en affär, där fanns en post, där fanns ett apotek och så vidare. Så det var egentligen bara en omskrivning. Torget.se var egentligen bara en omskrivning för en digital samlingsplats. Och jag ska bara säga det. Passagen som då Telias variant är samma sak. En passage, det tänker du ofta på som en liten minigalleria.
Men om man inte har varit inne på torget, om man är född efter torgets stortid, stora tid liksom.
Ja.
Hur såg det ut? Man kommer in på, man skriver in torget.se, vad händer sen?
Mm. Alltså det var ju primärt stillbilder, det fanns något som rörde sig. Vi hade något som kallas för kuben, som vår amerikanska byrå kom på. Den skulle snurra och så skulle man klicka på olika sidor av den här kuben. Då skulle man komma vidare i systemet på olika sätt. Jag minns att vi hade väldiga problem med för det där funkar. Att bara få en kub att snurra runt och vara klickbar. Alltså det var nästan till omöjligt på den tiden. Och när vi fick det att funka så var det helt revolutionerande. Och det var den här amerikanska byrån som vi hade i New York som hette Anderson och Lemke. Som delvis drevs av svenskar. De var världens mest omtalade reklambyrå på den tiden. De hade Microsoft och massa stora konton. Och de hade teknikmänniskor involverade som kunde göra sånt här. Det var magic att få en 360 grader snurrande kub på nätet. Men det visade sig ganska snabbt att det som funkade enklast, bäst och säkrast, det var stillbilder. Och så det var det du såg. Men en sak var vi stolta över och minns jag att vi tyckte också var lite cool. Och det var att vi hade en ticker, en sån där, en rullande nyhetsticker. Just. Som låg på sidan. Så det var en av de mest ögonfallande grejerna när du kom in. Sen fanns det lite symboler som vi hade, alltså tecknade figurer och sånt. Som skulle vara liksom symbolen för torget och så. Men jag tror att det folk tyckte var coolast när de öppnade sidan var den här tickern. med nyheter som gick. Det var liksom på en nivå som där tekniken inte tillät så mycket helt enkelt. Det gick inte att göra så mycket såklart.
Men om man tittar på själva e-handelsbiten,
ja,
så gick väl inte den lysande precis. Och det skämtades ju en del om varför skulle man vilja köpa någonting på nätet. Mm. Man vill ju se och känna och, mm, och så.
Nej, alltså det var ju inga volymer. Det blev det aldrig då i början. Det blev det inte för någon. Men däremot så hade vi ju e-handel, till skillnad från de flesta andra, så vi hade en ganska väl utvecklad e-handel. Posten var ju då en underbar aktör i detta, eftersom de hade lång erfarenhet att jobba just med postorderhandel. Så många av de stora svenska postorderbolagen i Knalleland då, i Alingsås och Borås och där borta, Ellos och Rovells, allt vad de heter, de var ju med. Och de gjorde sina första satsningar som jag kan minnas med torget. Men vi hade också matförsäljning. Jag tror det var den första svenska matförsäljningen som vi hade med NK i Stockholms mathandel. Där du kunde beställa mat på nätet, få det hempackat och hemskickat i NK-kassar. Och det nådde ju såklart alla några volymer, för det var ju för få som var ute på nätet och kunde nyttja de här tjänsterna. Men det gjordes, vi gjorde det, vi testade och vi utvecklade. Och det funkade. Men som med all teknikutveckling, om all medieutveckling, om all kommunikationsutveckling, så tar det alltid mycket, mycket längre tid än vad man tror innan det verkligen, verkligen händer. Vi kan ta sådana grejer som finns hos oss idag, naturligt. När vi gör den här intervjun 2016 så är det för de flesta av oss naturligt med Instagram och Twitter. Vi tycker inte det är något konstigt med bloggar längre, och vi tycker inte det är något häpnadsväckande med podcasts och så vidare. Men så länge alla de här teknikerna jag nu har rabblat upp fanns innan de exploderade, är ju i de flesta av de här fallen längre tid än vad de nu har funnits och varit stora. Det tar generellt sett längre tid än vad man tror.
Men du berättade i början om den här, din första internetupplevelse.
Mm.
Och många svenskar har väl någon likartad upplevelse, kanske första gången de är inne på torget.
Ja, just det.
Och då menar jag chattar.
Mm, just
och
det.
Att möjligheten att kommunicera med andra människor som bor någon annanstans.
Mm.
Det var ju, gjorde man ju inte.
Nej.
Innan internet. Nej. Eller, inte så mycket.
Nej, det var också en av de grejerna som funkade redaktionellt bäst på torget. Det fick vi både mycket uppmärksamhet för, det funkade bra. Vi hade kändischatt. Låter fjantigt idag, det var superhett då. En känd person kom in till vår chattstudio som vi hade byggt, som egentligen var liksom som en podcaststudio. Och så kunde man få ställa frågor i förhand via e-post till de här. Man kunde också chatta liksom i BBS-form i realtid, live, med de här personerna. Och det var oftast tablålagt. Så det var så klockan 2 på fredag så kommer Tom Hjälte hit från Aftonbladet. Ställ vilka frågor du vill. Eller Lill-Babs för den delen. Och så. Och det ansågs då som spektakulärt. Primärt på grund av det som jag tror att du var inne på precis. Mm. Nämligen här att, liksom, att tillgången till Lill-Babs. Du hade aldrig fått ställa en fråga till henne själv innan, men helt plötsligt kunde du göra det. Och det var egentligen bara embryo till det som vi ser idag, hur offentliga personer använder just sociala medier till exempel för att hålla kontakten direkt med sina fans.
Så kända människor då var ju ouppnåeliga.
Ja.
Att då var man ju känd bara genom ett medie.
Ja, alltså medier. De enda som fick träffa dem egentligen lite närmare än om de stod på en scen till exempel, det var ju journalister i princip. Och helt plötsligt så öppnades det. Och det märkte man att det tyckte folk var väldigt roligt och spännande.
Vad tyckte de kända personerna?
Ja, de tyckte också att det var roligt och spännande, man fattade det. Och ganska tidigt minns jag att bland offentliga människor som jag pratade med då på den tiden i mitten och slutet av 90-talet. De började redan tidigt se det här. Okej, då kan jag själv ha kontakt med. Så att när tidningarna skriver något dåligt om mig, då kan jag själv sen gå direkt ut till mina fans, lyssnare, tittare, användare och berätta hur det verkligen ligger till. Det var någonting som ganska snabbt klickade, och det ser vi ju vilken boom det har blivit av detta idag.
Kan du berätta lite om Klabbe? För jag förstår, Klabbe av Geijerstam hade ju en egen liten sektion på torget.
Ja, just det.
Som, det var väl ingen så här supersuccé förutom för de som faktiskt liksom var
visst.
Där.
Ja, just det. Nej, men det var väl ett typiskt exempel på sånt som vi kunde göra där. Eftersom det inte fanns så mycket, fanns ju inte så mycket att gå på. Eftersom allting var nytt. Och som i alla nya teknikskeenden och innovationer. Så det enda man kan luta sig tillbaka mot är historien i andra tekniker eller i andra sammanhang. Så hade vi också. Vi gjorde innehållet på den här digitala mötesplatsen. Men det fanns inte så mycket. Vad skulle vi få inspiration från? Jo, vi fick ta inspiration för det som redan fanns, nämligen gammal media. Och då hade Klabbe, han var ju redan då känd för sitt radioprogram Rakt över disk, som han hade gjort på radion. Och då kom en kollega till mig på torget på det fenomenalt roliga namnet ska vi inte göra Rakt över hårddisk med Klabbe? Och så får han göra det på samma grej, fast han gör det på nätet istället. Och det var bara namnet, kände jag bara, ah, men det är så roligt, det är klart vi ska göra det. Och så gjorde Klabbe Rakt över hårddisk. Och egentligen bara exakt samma grej som man hade gjort på Sveriges Radio, fast på nätet. Då. Det var lite så, det var samma när vi skulle göra en webbserie. Vem ska vi vända oss till? Alltså, fanns ju ingen som var duktiga på webbdramaturgi, eller fanns ju inget sånt. Så vi fick ju ringa till någon som vi kände som hade skrivit drama för SVT, som var duktiga på det. Och var skulle vi hitta skådisar och modeller och sånt? Ja, liksom, var finns det? De finns väl på Dramaten. Så att vi vill säga vad Fröling var, hade ju huvudrollen i vår webb-tv-serie till exempel. Så att, ja, vi fick lära oss under tiden vi gjorde det. Och sättet att göra det på, det var bara att ta det lilla man kunde om tekniken och så försöka få det att hända.
Ja, det här var ju under liksom det man som kallat för IT-yran. Mm. På, efteråt i alla fall. Mm. Där resurserna verkade liksom vara oändliga. Mm. Kan du berätta, hur var det att jobba under de här åren? När alltså, allt var möjligt? Och...
Ja, precis. Alltså... Om du jobbar med innehåll och så helt plötsligt du är intresserad av idéer, innehåll, media, kommunikation och så helt plötsligt kommer någon och säger till dig så här, du kan få göra vad du vill. Det är klart att du tycker det är en fantastisk tid du lever i när du får höra så. Som när Stenbeck bad mig göra tidningen Zäta, så gör vad du vill, bara gör någonting av den som är liksom häpnadsväckande. Eller när posten bara man gör torget och gör vad du vill, bara du gör något häpnadsväckande. Här är pengarna och här är kanalen och här är distributionen. Det är klart att det är fantastiskt. Alltså det är, måste jag säga att jag är oerhört tacksam att jag fick vara med om. Och vad ska man säga, det är klart att det var jätteroligt. Men jag tror att vi alla som var med, vi kände ändå att det här är tidsbegränsat. Alltså det här kan inte fortsätta så här. Och under den här IT-yran som du så populärt går under numera, som du sa, man öste ju på, såklart.
Ja, det fanns ju många tidningar som helst som handlade om... Ja. Den digitala revolutionen och affärerna. Och ja. Alltså, så här, två gratistidningar som Stenbeck gav ut sen, senare på 90-talet. Ja.
Det är klart att
alla bara handlade om det.
Alla ville vara med och alla de gamla drakarna var ängsliga och visste inte vad de skulle göra. Jag startade tillsammans med en kollega ett bokproduktionsbolag som byggde på idén om nu all den här digitala informationen måste kommuniceras och vi hittills bara har papper att kommunicera på, så startar vi ett bokförlag som bara ska ge ut pappersböcker om den digitala revolutionen. Och det blev Ikon så intresserad av. Så Ikon, som då var ett av de mest hypade webbolagen i Sverige.
Från källan där.
Ja, precis. De gick med i det bokförlaget. Och då blev Bonnier helt... Liksom, oj, 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 de där Ikon som tydligen är sådana uppstickare här. De ska tydligen bli publicister också. Så köpte Bonnier in sig också. Så det hette Bonnier Ikon Publishing. Där jag också var delägare. Det är väldigt, väldigt ovanligt, eller var då väldigt, väldigt ovanligt, att Bonnier släppte in utbölningar i Bonnier-familjen på det sättet. Och där gav vi då ut ett stort antal pappersböcker som handlade om den digitala revolutionen.
Men du lämnar ju torget, ja. 98.
Ja.
Varför lämnar du torget?
Ja, då var projektet igångsatt och då var det uppe på rull och jag var sugen att hitta på nya saker. Och då var också nätvärlden 98 var inne i en, vad ska man säga, det var som att ha friläget inne i bilen och ingen visste riktigt när det var dags att lägga in växeln igen. Alla kände nog att det liksom inte läge att dra i handbromsen. Men friläget lägger vi in i nu för att vi liksom, det finns ingen riktning här. Den känslan var ganska stark i hela nät- och internetvärlden då. Slut.
Men här var ändå lite innan bubblan sprack.
Ja, för sen sprack ju bubblan då 2000 ungefär. Och då, de där två åren innan, då var det väldigt sökande. Folk undrar, vad är det här? Ska det bli bra? Och alla de här riskkapitalisterna som har slängt så mycket pengar över så många unga lyckliga mottagare av pengarna. De börjar undra, vad ska det här gå? När kommer pengarna tillbaka? Så vad är det vi har gjort? Och så det var väntläge då. Och då kände jag så här, bra, då får det bli väntläge. Då går jag tillbaka till gammelmedia. Så då blev jag redaktionschef på Sveriges Radio på P3. Som är mitt drömmedia. Radio har alltid varit min dröm att få jobba med. Så jag blev redaktionschef på Sveriges Radio P3. Som på ett sätt var liksom ganska analogt.
Så när bubblan spricker så är du någon annan?
Ja, då är jag någon annanstans. Ja. Men sen när hon har spruckit så vill jag vara med igen. Så då startade jag ett contentbolag. Det första som jag minns contentbolaget för att skapa, helt inriktat på att skapa digitalt innehåll. Med rörlig bild. Det var det som var grejen. Det var innan YouTube, men jag såg till att rörlig bild kommer att bli grejen och någon måste skapa det här innehållet. Och då gick jag till det då största tv-produktionsbolaget i Sverige som heter Jarowski och sa, jag vill starta med er ett innehållsbolag som bara gör in rörligt bildinnehåll till digitala kanaler. Då började också bandbredd bli bra så att det gick att göra det. Så då startade vi någonting som heter Jarowski Media där vi bland annat gjorde. Det mest minnesvärda vi gjorde var väl Spermaharen.
Ja, men det är ju en liksom historisk online satsning, får man säga.
Det är fortfarande, skulle jag vilja påstå, en av de mest lyckade online-content-försäljningarna i Sverige. För att Killinggänget var då med på att skapa en portal, en humorportal i sitt namn. Fast under namnet Spermaharen, som de tyckte var ett roligt namn. Och där på den så skulle det läggas upp en ny sak om dagen i ett år. Alltså 365 uppdateringar. Och det var också det som jag sen gick ut och sålde. Och då sålde jag detta till sist till just Passagen, Telia, som fortfarande höll på det. Och de publicerade detta då. Och de betalade en summa som jag inte kan avslöja, men som var väldigt, väldigt hög. Det är fortfarande den högsta summan jag har hört för digitalt innehåll i Sverige på det sättet.
Är det sjusiffrigt?
Vad sa du?
Sjusiffrigt, åttasiffrigt.
Ja, jag är säkert fortfarande bunden av något avtal.
Okay. Det var väldigt mycket.
Ja, det var väldigt mycket och det var väldigt bra. Alla var väldigt glada över detta. Inte minst Killinggänget som sa från början att vi gör bara detta om vi får bra betalt. Och det är dessutom, skulle jag vilja påstå, det fortfarande det roligaste som gjort på den svenska delen av internet. Jag går och väntar hela tiden på att någon ska komma och göra något lika roligt eller roligare. Nu har det börjat komma mycket roligt, inte minst på Instagram. Men det finns fortfarande utrymme för roliga nätgrejer, kan man säga.
Jag var ju en av de här besökarna på Spermaharden. Och ni gick över gränsen ganska mycket.
Mm.
Alltså det var ju mer än vad som man skulle acceptera idag. Liksom.
Ja, det var det. Och det beror på ett par olika saker. Dels beror det på vår bakgrund. Dels min bakgrund inom satiren och politisk satir. Där jag var ganska van vid att tänja på gränsen. På den satiriska gränsen. Jag har jobbat med sånt rätt mycket i mitt liv. Dels på tidningen Z, också på Sveriges Radio. När vi gjorde satirprogram som Pippi Rull och så. Men så att jag var ganska vidsynt när det gällde att tänja på gränsen. Och det var ju Killinggänget också. Och vi ville tänja på gränsen och testa var liksom gränserna gick. Det var den ena delen. Den andra delen var det faktum att avtalet med Passagen byggde på att de hade möjlighet att hoppa av den här satsningen vid ett par givna punkter under det här året om inte vi hade uppnått tillräckligt många besökare. Och då visste vi för att få tillräckligt mycket besökare så måste vi få väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet. Och uppmärksamhet får man genom att vara spektakulär. Så i samband med de här mätningarna som skulle göras för att Telia skulle avgöra om de skulle fortsätta satsningen eller inte, så hade vi alltid en löpsedel på minst en kvällstidning.
Vad var det, vad kunde det
Det var ju så att satirgrejerna som gjordes då på Spermhagen var ju mycket drifter med kända svenska varumärken som olika begravningsentreprenörer och möbelföretag. Också kända offentliga namn, författare, filmare och så vidare som fick sätta hederligheten till. Fortfarande väldigt roligt och fortfarande försvarbart tycker jag. Men det tyckte ju inte alla de som blev utsatta, utan vi blev ju ganska hårt ansatta.
Men det går ju att hitta spermharen på webarkiv om man
vill se på
om man vill se vad det handlar om. Det är nästan saker som är så grova skämt ibland så det går kanske inte ens att nämna dem.
Nej, jag avstår från att nämna dem, man får hitta dem själv.
Men det är lite roligt här, vi närmar oss slutet av intervjun här. Du tar över en satirtidning på papper och lägger ner den, kan man säga. Och sen så startar den på webben 9 år senare.
Ja, i grunden är detta, jag är glad för att du har noterat detta. I grunden är ju ändå en gammal sån här buzzword som används mycket i början av internets spridning i Sverige och i världen. Är content is king. Och ja, det må låta som en platityd idag, men faktum är att det stämmer alldeles ut med. Det är fortfarande, det spelar ingen roll vilken teknik du har. Det är din kameraman som är med här idag som har den här fantastiska 360-graders kameran. Han kan ha den hur mycket han vill. Det är den som gör bäst innehåll i den där kameran, vilket kan vara han. Det är den som kommer att vinna.
Är det en framtidsprofeti eller?
Ja, nej, men det är alltid innehåll. Det slutar ändå med en bra idé, kreativa lösningar. En text som är bra. Du som är journalist, om du skriver en bra text, om den publiceras på papper eller på nät, det spelar ingen roll. Är den bra kommer den att bryta igen. Men jag är fullt övertygad om att kvaliteten den alltid vinner i slutändan.
Nu hoppar vi fram i tiden lite här. Det är ju många år. Det här 2002 är Spermaharen. Sen har du varit vd för Hyper Island. Och det har hänt massa andra intressanta saker som vi dock inte kommer ta upp. Men om du tittar till 2016. Till exempel Instagram-kändisar och komiker som har liksom egna flöden. Så här, har du någon spaning liksom på vart vi har hamnat?
Jag skulle nog vilja säga att det finns... Jag landar tillbaka till det som vi nämnde precis. Det är inget problem för dig men vi kan starta en Instagram-kanal nu. Så den är uppe och ute om en minut. Men det spelar ju ingen roll. Det kan alla göra. Vi måste göra något riktigt, riktigt bra och roligt och häpnadsväckande. Du nämnde för mig om en bekant du har som är instakändis och har massor av följare där. För att den här personen är en karaktär. Och kan vidareförmedla detta i mediet Instagram. Ja, men då funkar det. Och hen skulle även klara av det på en teaterscen eller på en papperstidningssida. För det bygger nog mer på hennes möjligheter att kreera och få ut en idé. Det är fortfarande så att det är inte tekniken eller teknikerna eller programmerarna som skapar innehållet. Men de ger förutsättningar för sådana som oss som är intresserade av att skapa innehåll att få ut det. Och i slutändan är det så att innehållet vinner över tekniken.
Ja, det får bli slutorden tror jag. Tack så mycket Mattias Hansson.
Tack för att du tog tid.